Hej och välkomna till avsnitt 908 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. USA präglades under 1900-talet av två ideologier, liberalismen och konservatismen. Den 24 augusti så publicerade jag artikeln Den amerikanska liberalismens historia på min bloggsajt roni.se. Den amerikanska liberalismen är en ideologi som man måste förstå om man vill förstå USA och om man vill förstå den konservatism som senare växte fram, något som i nästa artikel kommer att handla om. Men vi börjar här med en kort introduktion till liberalismen. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte då prata lite grann om den amerikanska liberalismen utifrån min artikel från den 24 augusti på min bloggsajt roni.se. Och artikeln heter då Den amerikanska liberalismens historia. Och orsaken till att jag vill prata om det beror på att man kan inte förstå USA om man inte förstår de två huvudideologierna som fanns under 1900-talet och som finns fortfarande. Och det är liberalismen och konservatismen. Och den här artikeln, det är den första i en serie på två. Nästa artikel kommer alltså att handla om konservatismen, men jag började ändå med liberalismen eftersom den var först på scenen så att säga. Och en orsak som sagt, det beror på att man behöver förstå de här ideologierna för att förstå USA. Men en annan orsak till att jag skrev den här artikeln, det beror också på att vi kan lära väldigt mycket idag. Dagens Europa går i mångt och mycket igenom samma sak som USA gick igenom för några årtionden sedan. Och därför finns det väldigt mycket att lära från USA, från liberalismens framväxt, men kanske i synnerhet ifrån mötet mellan liberalismen och konservatismen. Så att det finns oerhört mycket att lära om det här. Och jag kan säga också att den här artikeln om liberalismen då är väldigt lång. Den är ungefär, ja, 40 sidor ungefär, så att det är en smärre uppsats kan man säga. Och det innebär att jag kommer inte gå in på alla detaljer i det här podcastavsnittet, utan jag kommer bara teckna de väldigt, väldigt övergripande dragen. Så att vill ni ha detaljerna och allt smaskigt verkligen i detalj, då ska ni ge er kast med den här artikeln och läsa den på djupet. Men ja, jag kör igång nu och berättar lite grann då om den amerikanska liberalismens historia. Och för att ge lite bakgrund så måste man backa längre än till 1900-talet. När USA grundades 1776 efter att Thomas Jefferson skrev den välkända amerikanska frihetsdeklarationen, självständighetsförklaringen brukar man säga på svenska, så blev USA ett land som betonade väldigt mycket individuell frihet och frihet från en stark statsmakt. Det var ju lite grann av Jeffersons eget ideal. Han trodde på individens egen vilja och han var skeptisk till starka statsmakter. Och det här präglade USA under ungefär hela 1800-talet, även genom inbördeskriget och allt annat. Där jeffersoniska tänkandet om individuell frihet och ja, self-made man och sådana saker. Och en stat som gjorde vissa övergripande saker, men generellt inte la sig i medborgarnas liv. På 1900-talet så hände någonting dock som gjorde att den här bilden av det jeffersonska USA började raseras och förändras. Och det som inträffade, det var industrialismen. Den hade börjat tidigare, men nu slog den igenom på bred front. Och industrier växte upp i de flesta amerikanska storstäder, i synnerhet i nordstaterna. Och industrialiseringen slog igenom på allvar. Och det här innebar också en urbanisering, att väldigt många människor flyttade från landsbygden, från jordbruk, in i städer för att kunna arbeta på fabriker. Och USA, precis som Europa, gick verkligen igenom övergången från bonde till industrisamhälle. Och det här innebar väldigt mycket nya problem att tackla. Dels sociala problem, städer kom att präglas av smuts, av sjukdomar och ja, hygienproblem av ett slag som man inte var van vid tidigare då, därför att man var inte van med att man renade städer och avlopp och sådana saker som vi har idag då. Så att det var en utmaning. Sen fanns det också en annan, kanske mer moraliskt besvärande utmaning, och det var just att fabriker och storkapital och ägare och sådana saker innebar helt nya arbetsförhållanden och arbetsmiljöer som var betydligt mer, ja, dels jobbiga men även plågsamma i mångt och mycket för arbetare och inte minst för kvinnor, och där ställde ju krav på helt nya politiska reformer. Och ett exempel på hur det kunde vara för kvinnorna inte minst, det beskrevs av Mother Mary Jones som skriver om hur det var för kvinnorna som arbetade på ett bryggeri i Milwaukee. Och Mother Mary Jones skrev så här då 1910: dömda att slava dagligen i tvättrummet, i våta skor och våta kläder, omgivna av råa, brutala förmän, arbetade stackars flickorna i den vidriga lukten av surt öl och lyfte lådor med tomma och fulla flaskor som väger från 50 till 75 kilo. Reumatism är en av de kroniska sjukdomarna, tätt följt av lungsot. Förmannen reglerar till och med den tid flickorna får tillbringa i toalettrummet. Många av flickorna har varken hem eller föräldrar och är tvungna att själva skaffa sig mat, kläder och husrum på $3 i veckan. Så det här beskriver alltså hur det var att, ja, för kvinnor och inte minst unga kvinnor att arbeta på den här tiden i de här nya industrierna. Och det blev ju oerhörda sociala problem, för ofta så kunde människor flytta från landsbygden ut i städerna, de hade inga föräldrar, inget socialt skyddsnät och de var väldigt beroende av sin arbetsgivare. Och ja, det ledde till många besvärliga situationer, så att det skapades under den här tiden en rörelse som kallades för The Settlement Movement, som, ja, man byggde upp hem i storstäderna eller olika hus för fattiga och för utsatta och sådär, där de fick bo och där goda människor, varmhjärtade människor tog hand om dem och hjälpte dem och sådana saker. Men det räckte inte med det här ideella, utan det behövdes också en politisk verksamhet. Och med tiden så växte det fram någonting som man kallade för en progressiv rörelse. Och den här rörelsen drev frågor som hade att göra med till exempel arbetsrätt, minimilöner och att man skulle ha begränsad arbetstid, alltså max 12 timmar, 16 timmar, sådana arbetsdagar. Så att, och även liksom ställer man krav på rättvisa och sunda arbetsmiljöer och liknande. Alltså vanliga arbetarfrågor som den tidiga fackföreningsrörelsen också drev här i Europa. Och i USA fanns det också fackföreningar då som stöddes av den här progressiva rörelsen. En president som i mångt och mycket var en progressiv president och som inkarnerade progressivismen i dess tidiga ålder, det var Theodore Roosevelt. Och han var republikan, han var alltså inte demokrat Theodore Roosevelt utan republikan. Och han var progressiv och det är också han, Theodore Roosevelt, som har gett, ja, gett namn till den här nallebjörnen, teddybjörnen, och så. Och han var guvernör i New York ursprungligen då, och sen så skulle han då bli president, och han blev det när han var vicepresident, sen så blev han president när president William McKinley mördades 1901 då. Och ja, då tog Roosevelt över ämbetet som president. Och han förespråkade väldigt mycket, som jag sa, då, progressiva värderingar, och arbetarnas sida stod han på. Och han var också med, han var den första politiker som verkligen gav sig in i fighterna mellan kapital, gruvägare och sånt här, och de som representerade arbetarna. För oftast var det så att arbetarna hade inte rätt att strejka, och då kunde gruvägarna kalla in poliser och sådana saker. Men Roosevelt, han intervenerade, kan man säga, och han gjorde bland annat, han var känd för en uppgörelse mellan United Mine Workers Union och gruvägarna i Pennsylvania. Och han menade att vi behöver någonting som heter ett square deal, alltså ett rättvist avtal helt enkelt mellan de här. Så att Roosevelt stod upp för arbetare och han blev den första progressiva presidenten. Sen hände det ganska mycket annat, men det kom en ny progressiv president, inte direkt efter Theodore Roosevelt men lite senare. Och den presidenten var demokrat och han hette Woodrow Wilson. Och har ni hört det namnet förut, vilket jag tror många av er som lyssnar kan ha gjort, så beror det på att han kanske är mest känd för dels för hans inrikespolitiska inställning till kvinnlig rösträtt, men kanske än mer för att han var presidenten som ledde USA under första världskriget. Och det är en historia för sig som jag inte kommer att gå in på här riktigt. Men han var i alla fall också en progressiv president. Men i motsats till Theodore Roosevelt, som hade varit kritisk mot vissa storföretag, alltså storföretag som verkligen agerade som skurkar och körde över folk och så, så var Theodore Roosevelt inte kritisk till alla storföretag. Men det var Woodrow Wilson, så han var en mycket mer företagskritiker. Han var inte socialist, det var egentligen ingen av de här, vare sig republikaner eller demokratiska progressiva, de var inte socialister, så att de trodde inte att staten skulle ta över, utan de trodde bara på rättvisa avtal och liknande, lite grann som Elizabeth Warren idag, kan man säga. Hon är ju inte heller liksom socialist, utan hon är progressiv, men hon vill ändå se att de här storföretagen regleras, men inte att staten ska ta över deras verksamheter. Och detsamma gäller för Roosevelt och Wilson, men Wilson var mer skeptisk till storföretag än Theodore Roosevelt var. Men de två var i alla fall progressiva presidenter, och under deras tid så infördes väldigt mycket, genom det kvinnliga rösträtt också, arbetarrättigheter och väldigt många andra sådana saker som vi idag skulle kalla för progressiva. Även det här med att man röstar direkt på på senatorer och kongressmän ute i delstaterna. Det var inte så innan den här progressiva rörelsen, utan det kom där också. Innan dess så var det delstatssenaten som röstade på kongressmän, eller på senatorerna som skulle skickas till Washington DC. Men i alla fall då, de här progressiva sakerna uppkom under de här presidenterna. Sen kom 1920-talet och då hände det någonting annat. De här reformerna fanns kvar, men man kom in i någonting som kallades för The Roaring Twenties, och det var i synnerhet en person som heter Calvin Coolidge, president, som styrde under 1920-talet, och ordet cool tror jag kommer från honom. Och han var cool, han trodde på kapitalismen, han var optimistisk, och under hans tid som president så gick det, alltså det gick framåt i USA, och det blev musik, vart stort, jazz vart stort, det här med att dansa vart stort, folk kunde ha råd, medelklassen fick råd att köpa bilar, det kom diskmaskiner, det kom dammsugare, elektriciteten slog igen på allvar. Så att 20-talet var ett framgångsårtionde för USA, för kapitalismen inte minst. Det var ett stora framgångar för USA, och medelklassen började äntligen få tid, leisure, tid över att inte bara arbeta för brödfödan utan också för att kunna underhålla sig själv och ha roligt och sådana saker. Och det här slog igenom väldigt, väldigt, väldigt kraftfullt då på 20-talet, och sällskapsspel var en grej. Man spelade Mahjong, det här spelet som fanns förr i tiden. Och sällskapsspel och leisure, det blev grejen på 20-talet. Så det blev ett väldigt optimistiskt årtionde. Och man glömde inte progressivismens framgångar, kvinnors rösträtt och liksom rätt för arbetare och så. Men det var ändå kapitalismen man fokuserade på. Men sen kom då det ödesdigra året 1929, och det som då hände, det var att det var det som var den stora börskraschen, helt enkelt. Och då hade Coolidge ersatts av en annan president som heter Herbert Hoover. Och ja, den stora börskraschen 1929, den innebar att USA gick in i en ekonomisk recession, och den var en djup recession, så djup att man brukar kalla den för den stora depressionen, och den varade ungefär i 10 års tid under hela 30-talet. Och Herbert Hoover, han fick skulden för det här, och som straff så valde det amerikanska folket en annan president, en president som lovade hopp och lovade förändring och som också skyllde väldigt mycket på Herbert Hoover, och det var Franklin Delano Roosevelt. Och jag nämnde tidigare Theodore Roosevelt, och han var alltså republikan, och den här nya presidenten Franklin Delano Roosevelt, han var demokrat, men som efternamnet antyder så var de faktiskt släkt, och jag tror nu, jag har inte i huvudet så här rakt av, men jag tror att de var kusiner. Men den ena halvan av släkten var republikaner, Theodores halva, medan Franklins halva var demokrater då. Så att han var demokrat, och han blev också en demokratisk president. Och han styrde då under 30-talet, under den här depressionen. Och för att motverka den så förespråkade han någonting som kallades The New Deal, den nya given brukar man översätta i svenska böcker, men det nya avtalet helt enkelt, det var någonting som Franklin Delano Roosevelt sjösatte då på 30-talet för att då kunna stävja de ekonomiska problemen. Och i praktiken så var det här ett antal olika, The New Deal alltså, det bestod av ett antal olika regeringsprogram. Dels så införde han en bank- och monetärreform. Banken hade ju gått under, och väldigt många människor hade sett sina sparkapital gå helt åt skogen, men nu så införde Roosevelt statliga garantier, och han sa att nu kan ni i trygghet utan att känna er rädda sätta in era pengar på banken igen, sa han med stort självförtroende. Och folk trodde honom, han ingöt självförtroende, han talade i radio till det amerikanska folket, och radio var en av de nya tekniska grejerna, och han satt alltid vid sin öppna spis i Vita huset och pratade i radion till det amerikanska folket. Det brukar kallas för öppna spissamtal eller fireside chats. Och det amerikanska folket kände att wow, det här är en president vi kan ha förtroende för. Så att de började sätta in pengar igen på bankerna, och sakta så vände krisen, kan man säga. Han införde också en jordbruksreform, och han sjösatte arbetslöshetsåtgärder, och han gjorde så gott han kunde då för att få nationen på fötterna igen. Och det fanns väldigt många kritiker där som menade att dina recept är inte lösningen på problemen. Men jag kommer inte gå in på kritiken så mycket nu, utan bara teckna de stora dragen. Det Roosevelt gjorde i alla fall, då, bara för att sammanfatta, det var att han, jag sa tidigare att man hade varit väldigt skeptisk till staten under 1800-talet. Men vad Roosevelt gjorde, det var att han visade frågan om det fungerade eller inte, eller sant eller falskt, det kan vi lämna därhän, men han visade ändå, uppvisade för det amerikanska folket att staten är inte era fiende utan kan vara er vän, och i den här krisen så är staten en vän som styr upp och hjälper till där andra aktörer inte kan hjälpa. Det var lite det som var Roosevelts budskap, och det var också det som hamrades in. Så att efter den stora depressionen på 30-talet och även efter andra världskriget och 1945 när Roosevelt var president, och tills 1944 tror han dog, eller 45 kanske, men i alla fall, han dog där i slutet av andra världskriget och Harry Truman, hans vicepresident, tog över. Men hur som helst då, Roosevelt hade verkligen ingjutit synen i det amerikanska folket på att staten kunde vara en vän, och där började egentligen den amerikanska tron på folknivå på, ja, den starka staten egentligen. Och efter andra världskriget skulle det här fortsätta. Andra presidenter, andra demokrater, inte minst som John F. Kennedy, skulle fortsätta drömma om att fortsätta använda staten progressivt för att bygga upp något starkare. Och nu skulle den moderna liberalismen födas på riktigt. Och den moderna liberalismen hämtade inspiration, dels från den progressiva rörelsen på 1900-talets två första årtionden, men också då från Franklin Delano Roosevelts New Deal. Så att liberalismen, som det är det jag försöker prata om, det är en slags kombination av den progressiva rörelsen och av The New Deal. Och jag vill vara tydlig här med att de var inte socialister. De trodde på regleringar och att staten hade en plats i samhället, och konservativa skulle visserligen senare säga att liberalismen var kommunism, men en skillnad mot de riktiga socialisterna, det var att de menade inte att staten var lösningen på allt. Staten skulle styra upp, men staten var inte alternativet till fria företag. Och den kritiken riktade socialister mot både Franklin Delano Roosevelt och mot den progressiva rörelsen, att ni säger att ni står på arbetarnas sida, men ni står också på storföretagens sida, menade socialisterna då, som ville se staten gå in överallt. Så att det finns en skillnad här mellan liberalismen och socialismen, och det är viktigt att påpeka. Sen kom det kritik som hävdade, dels rätt, dels på rätta grunder, men det kommer jag inte gå in på här riktigt nu, att liberalismen liknar socialismen, men det är en senare diskussion. Men den här distinktionen fanns i alla fall mellan socialism och liberalism, så det är viktigt att betona. En president som gick ännu längre, det var en president som hette Lyndon B. Johnson, och han är kanske mest känd för att han ledde USA under majoriteten av Vietnamkriget, och han var inte en så lyckad president och han ställde inte upp för omval och sådär. Men en sak som han gjorde, som han verkligen brann för, förmodligen mer än han brann för kriget, det var att hjälpa USAs fattiga och att försöka få bättre rasrelationer, skapa rättvisa för svarta. Det var också en grej som Lyndon B. Johnson verkligen brann för. Men det jag tänker fokusera på här mest, och det som jag fokuserar på i artikeln, det är hans kamp mot fattigdom. Det var så här att under 50-talet, alltså åren efter andra världskriget, då upplevde USA en boom, den här babyboom-vågen då, när soldaterna som hade krigat under andra världskriget kom hem, de skaffade familjer och fick barn, och de gick in i arbete och började bygga upp USA på nytt efter kriget, krigsåren då. Och det här var en väldigt framgångsrik tid, och man brukar jämföra USAs 1950-tal med 1920-talet, alltså optimism, framgång, kapitalism och sådana saker. Och det var precis så det var på 50-talet, och de flesta var, alltså utåt sett i alla fall, glada. De levde i en fint fungerande nation som plötsligt var världens supermakt. Hitler var besegrad, Storbritannien försvagat, och visst Sovjetunionen, men USA var fortfarande mycket starkare i det skedet. Så att det var en tid av optimism, och folk började köra bilar och utveckling gick framåt, tv kom och sådana saker. Så att det var en framåt era, 50-talet. Men i den tidpunkten så kom det också rapport om att det finns också ett annat USA, en annan sida av USA som inte är lika happy going. Och det var en amerikansk samhällsforskare med katolsk bakgrund som lyfte fram det här, och han heter Michael Harrington, och 1962 så skrev han en bok som hette The Other America, och där beskrev han att det finns en baksidan av det här glamorösa USA, och det är en baksida av fattigdom. Och han beskrev den här boken hur han hade rest omkring i USA, inte minst i West Virginia, och han berättar att jag har sett tiotals miljoner amerikaner som i denna stund saknar hopp, saknar självförtroende och som lever i misär, och det syns inte alltid utåt för att de klär sig ungefär helt okej, men de svälter och de lever i fattigdom, och Det är ett helt annat USA än det som man kan se på TV och det som väldigt många lever i, den liksom breda medelklassen. Och det här var en bok som verkligen grepp tag i Lyndon B. Johnson, så att han beslöt sig för att lansera ett krig mot fattigdomen. Och det här var någonting som han tänkte göra genom att införa lite olika statliga program. Och då gick han på samma linje som Franklin Delano Roosevelt hade gjort, alltså införa specifika statliga program mot specifika problem som han såg det i samhället. Och han införde jobbträningsprogram och massa olika saker. Men det han blev mest känd för, Lyndon B. Johnson, det var dels The Social Security Act från 1965 och dels Medicare och Medicaid. Och Social Security Act, det är ungefär, det hade införts ursprungligen 1935 redan av Franklin Delano Roosevelt, och det handlade om att ge pensioner till de äldre, inte några liksom jättestora pensioner, men ett stöd, ett ekonomiskt stöd till äldre människor så att de skulle kunna klara sig även på äldre dagar när de inte orkade arbeta. Och ja, det var ett program som stärktes av Lyndon B. Johnson. Och sen så införde han också Medicare och Medicaid, som gav läkarvård och medicin subventioner till äldre primärt, men även till handikappade och sådär. Och det här var program som han lanserade för att förbättra för det amerikanska folket. Och han sa så här helt enkelt, eller en senator som representerade den här synen, Clinton Anderson från New Mexico, han introducerade ett förslag i senaten, och han sa då att we can no longer permit hospital costs or the fear of hospital costs to deprive our elderly citizens of the security and peace of mind that should be their due after a lifetime of work. Så att han gick då på Lyndon B. Johnsons linje, och ja, det här kriget mot fattigdomen blev verkligt, och Social Security Act och Medicare och Medicaid gick igenom. Så att det här är lite av grundstommarna i Lyndon B. Johnsons legacy, att han stärkte och expanderade utan tvekan den amerikanska välfärdsstaten. Och det här var en oerhört stor förändring, för jag menar, vi har länder som Sverige där vi har socialdemokratin som har gjort samma sak, men i Sverige så har vi haft en tro, en lång, flera hundraårig tradition av en tilltro till staten. Och den tilltron har man inte haft i USA. Jag nämnde 1800-talet tidigare. Men Franklin Delano Roosevelt och Lyndon B. Johnson, de gav verkligen staten en positiv plats i den amerikanska allmänhetens medvetande. Och det är egentligen det som definierar den amerikanska liberalismen. Plus den här tanken om egalitära idéer. Alltså att man skulle använda staten för att skapa mer jämlikhet. Inte att staten skulle ta över kanske, men mer jämlikhet. Så att det var det som hände, och det var det de var kända för. Och den här idén då, att liberalismen helt enkelt, att staten kan hjälpa, och ni kan se det specifikt i de här hjälpprogrammen, det påverkade amerikanerna i så stor utsträckning att konservativa, som oftast, inte enbart, men oftast församlades i det republikanska partiet, de gick med i samma spår. De kunde egentligen inte gå emot den här idén om att staten är bra, som liberalerna hade fått in i den amerikanska diskursen. Så att republikanerna gick mångt och mycket mot mitten, och det gäller även tuffa republikaner som Richard Nixon. Han är ju person som de flesta har, ja, den allmänna bilden av honom är väl att han är en skurk och att han var väldigt hård och väldigt höger. Men han var inte så höger jämfört mot vad som skulle komma sen, utan han var höger och hård mot kommunismen, det stämmer. Kampen mot Nordvietnam och världskommunismen och så, där var Richard Nixon tuff. Men när det gällde inrikespolitiska frågor så var han ganska mycket mittenlinje. Han stödde miljöpolitik och han stödde integrationspolitik och sådana saker. Alltså han förde en mittenpolitik ekonomiskt, och hans mest kända uttalande, det är när han pratade om ekonomi och förklarar att han ansluter sig till John Maynard Keynes idéer, och han sa "Now I am a Keynesian", alltså en person som tror på John Maynard Keynes idéer, som menar då att staten ska gå in och reglera marknaden. Marknaden ska regleras istället för den här frimarknaden, laissez-faire-principen då, som konservativa tänkare som Hayek och Mises och Milton Friedman och de här skulle förespråka. Det var någonting som Nixon tog avstånd ifrån, trots att han var en högerpolitiker. Så att 1970-talet, det var en tid när även republikanerna anslöt sig till, inte till liberalismen öppet, men till liberalismens dominerande narrativ. Det skedde under 70-talet även bland här republikanerna. Så att liberalismen hade ett oerhört stort inflytande och de fick amerikanerna börja tro på staten på ett helt unikt sätt för amerikansk historia. Och det är ungefär där som jag avrundar den här artikeln. Sen så kommer det att hända en förändring. Det kommer att komma in en ny konservativ rörelse som vänder sig mot den här liberala diskursen då, att staten är bra och sådana saker. De konservativa menade, nej, ni har fel och vi måste börja lyssna på författningsfäderna, Thomas Jefferson och de andra. De hade rätt och den här idén som liberalerna har, den stämmer inte. Men det är någonting som jag kommer att prata om i min nästa artikel, eller skriva om i min nästa artikel. Men här har jag i alla fall fått en sammanfattning till det som ligger för grund, till grund för liberalismen. Och sen då efter 70-talet så skulle det komma några andra demokratiska presidenter, eller egentligen bara två, Bill Clinton och Barack Obama. Och de har såklart byggt vidare på den här liberala idén och bär det arvet vidare. Men grunden och de presidenter man alltid hänvisar till när man pratar om det här, det är dels de progressiva presidenterna, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson och sen i synnerhet då Franklin Delano Roosevelt och Lyndon B. Johnson. De lade grunden till liberalismen och de är liberalismens ikoner kan man säga i USA. Så att det kan vara bra att veta det. Och det här är min beskrivning av liberalismen. Och den parallell man kan göra till Sverige, det är ju att här i Sverige så hade vi socialdemokratin. Socialdemokratin var det parti som hanterade industrialiseringen i Sverige och övergången från bonde till industrisamhälle då. Och socialdemokratin var ju såklart mer socialistisk än de progressiva var, men det var samma utmaningar man hanterade. Och precis som liberalismen fastnade i tiden lite grann, och det är det som jag kommer att komma in på i nästa artikel då, när jag beskriver konservatismens framväxt. Och konservatismen växte fram som ett gensvar kan man säga på liberalismen. På samma sätt så kan man idag se socialdemokratin här i Sverige och Europa har kört fast i gamla spår. De kanske hade fräscha idéer där för 100 år sedan, men idag så känns de idéerna inte så fräscha längre. Och ja, det var lite det ödet som den amerikanska liberalismen också gick. Och det kom en ny fräsch konservatism som konfronterade det. Och det ska jag prata om i min nästa artikel och förmodligen min nästa podcast som kommer i anslutning till den artikeln. Och den artikeln kommer om, inte om några dagar, men om några veckor. Så att det här var en kort introduktion till liberalismen. Men som jag sa i inledningen, läs den här artikeln. Den är 40 sidor lång och jag har bara skrapat på ytan just nu. Men ni fick en introduktion. Det var avsnitt 908 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Om ni vill veta mer om den amerikanska liberalismens historia så gå in på min bloggsajt roni.se och läs där min artikel Den amerikanska liberalismens historia från den 24 augusti 2019. Inom kort kommer uppföljaren om konservatismen. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.